Det blev lite fel förra söndagen med det här med bibelorden. Så det här är alltså förra söndagens predikan. Eller en del av den. Men jag tänkte vi kunde i alla fall börja med att läsa där det står: allt detta hände när du blev frälst. Och innan du var frälst då var du andligt död. Men när du blev frälst då hände detta. Då står det i Efesierbrevet 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså, ta med den här lappen hem och så bara låt det få sjunka in i hjärtat. Alltså, allt detta, han kommer inte att välsigna oss, vi som är frälsta. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och sen nästa där. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot den utlovade heliga ande som sigill. När du blev frälst så fick du alltså den heliga ande. Den heliga ande bor i dig. Innan du var frälst så finns inte han där i dig. Han kan tala till dig för att du ska bli frälst. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Inte att vi har liksom skärpt oss. Inte att vi försöker göra goda gärningar för att Gud ska älska oss. Nej, vi har frälsat av nåd. Det är gratis. Det är så fantastiskt. Sug på det här. Men ni som är frälsta är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Varför då? För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort ifrån synderna. Och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Inte att ni kommer att bli det. Ni har blivit botade. Till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Allt har hans gudomliga makt skänkt oss. Vet ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Alltså när du är frälst, då är du Guds tempel. Och Guds ande bor i dig. Alltså den allsmäktige evig guden bor i dig. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Alltså Jesus bor i dig. Inte på besök. Inte när du känner det. Han bor i dig. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Han som är i världen, det är djävulen det. Men han, Gud som är i er, han är större. Till sådan han är, alltså sådan Gud är, sådana är också vi i den här världen. Och ser jag i med alla dagar till tidens slut. Allt det här finns i din ande. Det som Glenn var inne på här i början. Det är alltså att det är alltså när du och jag tror på det här som det förlöses i våra liv. Som det liksom, även om vi är frälsta men liksom inte har satt tro till det här. Ja, vi kommer till himlen idag eftersom vi har tagit emot frälsningen. Men förstår du alltså att Gud vill ju så mycket mer. Och sen så predikar jag då förra gången om låt dig förvandlas. Romarbrevet 12, 1 och 2. 1-2. Jag menar, det är inte alls dumt att ha ett eget litet bibelstudium hemma. Och använda den här lappen och gå igenom det. Och liksom att det är Gud, helige ande, Jesus, hjälp mig. Så jag begriper detta. Att jag sätter tro till detta. Och idag så har jag tänkt att predika någonting besvärligt, eller vad man ska kalla det. Men predikan heter ärlighet varar längst. Och jag tänkte börja med att titta på ett av de här som vi äger när vi har blivit frälsta. Det står så här, vi läste det förut. Nu får jag hitta det här. Jo, punkt nummer 5 där. Där det står, och genom hans sår har ni blivit botade. Det betyder att Guds ord säger att du och jag, att vi är friska. Att vi har rätt att leva i helande. Och under alla år när jag har läst och studerat och sett hur frälsta människor har det, så ser jag alltså att vi behöver vara ärliga. Det här fungerar inte. Jag menar, Smith Wigglesworth, det var en sån där man som han levde i gudomligt helande hela livet. Och när han attackerade så gav han sig inte. Och så blev han helad. Men alltså det, jag kan komma på 5 stycken som kristna som har levt på det sättet. Alltså förstår du, tänk om vi som är frälsta här i Sverige levde i detta. Tänk vad det skulle betyda för dig och mig. Som alltså, fråga någon så säger vi, jag tror på det. Jaha, varför är du sjuk då? Alltså vi måste vara ärliga. Det här är någonting som inte fungerar som det var tänkt. Och därför så är det, jag ska försöka beröra några saker som alltså både avslöjar men också visar vägen. Och vi ska läsa från Markus 9 kapitel och från den 14 versen. Vi ska läsa hela det sammanhanget där. Jesus hade varit uppe på förklaringsberget med Petrus, Jakob och Johannes. De andra 9 lärjungarna var inte med. De var där nere nedanför berget. Och där hade alltså Jesu härlighet hade uppenbarats för Petrus, Jakob och Johannes. Och så var de på väg ner då. Och så står det i vers 14. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarar honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom. och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade: du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden: du stumme och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt till honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Och så finns det en, så det står andra handskrifter, med bön och fasta. Och det här är alltså ett bibelord som är oerhört missförstått i många kristna sammanhang. Alltså vi måste veta, det här står i Markus 9 kapitel. Men redan i 6 kapitlet så hade Jesus kallat till sig de 12 lärjungarna. Och så hade de gett dem makt och kraft att bota sjuka och att kasta ut onda andar. Och de hade gått ut och de hade predikat evangeliet och de hade botat sjuka och de hade kastat ut onda andar. Och de, när de kom tillbaka så var de jätteglada alltså. Så att Jesus sa: nu har ni jobbat så mycket så nu tar vi det lite lugnt ett tag. Så de drog sig undan och... men det gick ju inte, för då följde folk efter. Men förstår du, alltså, lärjungarna hade redan botat sjuka och kastat ut onda andar. Och när Jesus, när de nu alltså, när han kommer ner. Det är inte många gånger som man läser i Bibeln att Jesus blir upprörd. Men man hör alltså, här är alltså Jesus riktigt, riktigt upprörd. Inte mot... den orena anden, inte mot mannen som hade kommit med sonen som var besatt, utan han var upprörd över lärjungarnas otro. Hur länge ska jag stå ut med er? Alltså vi har lite grann så här att om jag nu ber för en som är sjuk och det inte händer någonting, ja, men Gud är nådig och barmhärtig och liksom och så urskulda sig på olika sätt. Alltså vi behöver liksom se sanningen i vitöga. Här är någonting som är fel. Och Jesus alltså, han blir upprörd när vi som är frälsta inte tror. För vi ska läsa ett parallellställe, för det här berättelsen står alltså både i Matteus, Markus och Lukas. Vi ska läsa ifrån Matteus 17 också. Och där ska ni tänka på, om ni tittar eller när ni kommer hem så ska ni stryka någonting i Bibeln. Det är inte ofta man ska göra det. Men nu läser vi Matteus 17 och 19. Där står det: när lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort och du kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Och läser man och tänker efter hur står det där, så är det väldigt konstigt. Därför att ni har så lite tro. Därför kan de inte driva ut. Och sen säger det, om ni har tro bara som ett senapskorn, och det är ju liksom allra minsta tro, så räcker det. Men det är grundtexten. 1917 års översättning så står det inte så. Och i grundtexten står det inte så. Utan det står därför att ni har otro. Jag menar, kan man ha både tro och otro? Ja, alltså, jag menar, vi tror ju på alla Guds löften. Ja, det gör vi. Men liksom otron kan komma liksom och liksom ta död på det hela. Och alltså, en av de viktigaste orsakerna till att inte jag, för när jag predikar här så pekar jag på er så här, va? Ser ni det? Nu pekar jag på er. Och det är tre fingrar som pekar på mig. Så jag predikar lika mycket eller ännu mer för mig. Det här gäller oss som är frälsta. Alltså, Jesus säger så här. Det ska inte vara så här. Det ska inte vara att när den här mannen kom och den här pojken, han betedde sig och liksom de har inte mött sådana onda andar förut. Och så är det en del som predikar och säger då att ja, det här var en så svår onda ande så man måste, här måste man be och fasta. Nej. Inte alls det. Utan vad Jesus säger, ni ska be och fasta för att otron som ni har, även om ni tror på mig, så otron som hindrar Gud och Guds ande att få verka i full kraft, så är vi alltså att jag behöver, du behöver. Detta gäller oss som är frälsta, som har varit i många år. Det är inte de här som kommer och är sjuka och svaga. De ska vi inte anklaga. Utan det är alltså Gud. Gud. Hur gör man om man ber och fastar? Alltså jag tror att det här är någonting som du och jag måste göra ensamma. Bara vara inför Herren. Hur ska jag fasta? Det spelar inte så stor roll. Om du fastar att du inte äter mat. Eller om du fastar ifrån tvn. Eller från leka på datorn. Eller förstår du? Att du liksom. Och jag tror inte att det är att gråta och ropa. Och Gud, varför? Utan alltså att Gud, öppna mina ögon. Att jag ser att den otro som finns mitt i alltihopa, att jag tror på det, så finns det en otro som hindrar det Gud hade tänkt. Jag menar, Guds plan är ju alltså att du och jag ska förmedla denna kraften som vi har, allt det vi äger. Och därför så är det alltså så viktigt att vi söker Herren. Förstår du? Alltså, tänk om det istället för att det kanske finns en här i Sverige som är Smith Wigglesworth, likt Smith Wigglesworth. Det är svårt att säga det ordet. Det är mycket att säga Smith Wigglesworth. Ja, men alltså, tänk om det skulle vara så att det fanns 100 000 frälsta här i Sverige som levde, och det är en kamp, det är ett motstånd. Djävulen, han älskar när otro får liksom gripa våra hjärtan. Och det är så här att om han lyckas gripa djävulen, liksom få in otro, i ditt och mitt sinne när det gäller helande, så vill han ju liksom att det ska smitta av sig, så att du får liksom otro och säga, men Jesus, han säger att han är med mig alla dagar, men det känner inte jag, och det är synd om mig egentligen. Alltså otro, det smittar alltså. Men tro smittar. Och därför så vill alltså Gud sök mig, omvänd dig. Gud, förlåt mig att jag inte har trott på dig så som det är tänkt. Ge mig stridskraft så jag kan stå emot djävulen. Nu är den här Wigglesworth då. Han alltså, i flera år så hade han alltså njursten. Så det var blod i byxorna varje dag på grund av njurstenar som trängde sig ut. Nej. Genom hans sår är jag helad. Han stod emot i flera år. Och vad hände? Han blev helad. Han levde till han var 87 år gammal. Det var en tandläkare i Schweiz som tänkte han är en lögnare. Det kan inte, så han såg att han hade så fina tänder. Så han bad att få undersöka dem. För han tänkte han har löständer alltså. Det var perfekta tänder. När han var 87 år gammal så var han på en begravning. Han hade väl talat någonting där, tror jag. Och så plötsligt så bara han föll. Och någon tog honom. Och så var han död och var hemma hos Herren. Jag menar, det är så som Gud vill att vi ska leva. Se hur de slutade sin levnad, står det i Hebreerbrevet. Va? Och då får vi inte bara säga, ja, men Gud, du, Jesus, du förstår det, hur kämpigt det är, hur svårt det är. Och så där. Nej, han blir upprörd när vi inte litar på honom. När vi inte tror på honom. Och det är härligt när vi tror på honom. Vi ska läsa ett bibelord till. Det kanske är lite tröst i det då. Markus 6, första versen, från första versen. Markus 6 och 1. Jesus gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systra här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktar man inte utom i hans hemstad, hans släkt och hans egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade. Alltså, det var så alltså i Jesu hemstad. Alltså, det som jag liksom fastnade särskilt för, det står alltså så här att Jesus kunde inte göra någon kraftgärning där. Ja, men Jesus som har all makt i himmelen och på jorden. Alltså det är alltså otron i hans hemstad. Det liksom band människor. Och du var också idag inne på det lite grann med otron som finns här i Sverige. Alltså det är ett svårt land att predika helande. För otron är så genomgripande i vårt samhälle. Men ska vi ge upp då? Nej, han botade några sjuka i alla fall. Förstår ni? Alltså att vi behöver leva i seger på det här området. Och så ska vi läsa en bibelställe till. Johannes 4, vers 46. Lite uppmuntran att så här, alltså tron är ju så fantastisk när den fungerar. Johannes 4 och 46. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under, tror ni inte. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre och de svarade: igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tiden då Jesus sa till honom: din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Nu ska jag slå upp här. Johannes 4. Förstår det. Nästa vers ska jag läsa också. 54. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judén till Galileen. Alltså, det var i början på Jesu förkunnelse. Alltså, det hade skett ett under förut. Det var när Jesus förvandlade vatten till vin. Och det hade den här mannen hört. Och det gjorde, förstår du, alltså, hans son var döende. Han visste att han kan dö när som helst. Och så hör han talas om Jesus. Och det var 3 mil att gå. Han lämnar sin döende pojk. Vem skulle göra det? Och så gick han. Han hade sån tro. Så han gick alltså 3 mil. Hur lång tid det nu tar. Ja, om man går riktigt fort så tar det kanske 5 timmar. Men han gick och så kom han till Jesus. Och det såg alltså vid sjunde timme. Det var alltså 1 på dagen. Jag vet inte om han hade börjat kanske dagen innan och gått en bit då och sen fortsatt. Men i alla fall, det var vid 1-tiden på dagen. Så när han kom till Jesus och så säger han då. Han bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Så han bad egentligen att Jesus skulle följa med honom 3 mil. Och Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken under, tror ni inte. Han brydde sig inte vad Jesus sa. Utan han säger: Herre, kom innan mitt barn dör. Han hade bara liksom, fast Jesus verkar vara avvisande, så liksom, nej. För han hade sån stor tro alltså. Ja. Och sen när Jesus då, han sa: ja, men jag kan följa med dig. Så får vi se hur det går. Nej. Jesus sa: gå. Din son lever. Och då står det alltså. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom. Och gick. Alltså det är bra att tänka sig in i hela den här situationen alltså. Va? Och så går han, vet du, och sedan då efter ett tag så möter han sina tjänare och så säger de att din son han är frisk. När hände det? Ja, det var vid ett tiden igår. Så jag menar, det här var dagen därpå. Så man, alltså när de mötte då sina kännare, så man fick reda på det. Alltså, det är så Jesus vill att vi ska handla. Att vi ska tro. Att vi ska tro på hans löften. På alla områden. Nej, allt på den här lappen ni fick utav mig. Och det här med helande och att kasta ut onda andar, det är liksom, det ser vi ju, det är en nyckel till väckelse. Det var ju därför skaror av människor följde Jesus. Det är därför som jag vet, i Afghanistan så finns det en församling i Kabul, en kristen församling med 10 000 medlemmar. Är det för att de har sånt häftigt ungdomsarbete? Nej. De predikar evangelium och så botar de sjuka och så kastar de ut onda andar. Alltså överallt i världen där det är väckelse så är det det här som fungerar. Nu vill jag att du och jag att vi ska söka detta av allt vårt hjärta. Att du får leva frisk. Att jag får leva frisk. Vi är attackerade av djävulen. Ja, men jag vill vara som den här mannen. Han hade inte hört mycket om Jesus. Men det han hörde, det räckte för att det tror jag på. Det är den inställningen som Herren vill. Och därför så säger Jesus så här. Detta slag. Vi ska läsa den versen till sist. När Jesus säger. Detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Och detta slag, det är alltså otron. Så att vi söker Herrens ansikte. Att vi, och det är så här. Ja, en del saker tar tid och det är en kamp. Men alltså att du inte ger dig förrän du lever i det som Herren har kallat dig till. Som han har utrustat dig för att vi ska kunna predika det glada budskapet för människor i vårt land och var nu Herren ställer oss. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig. För att du inte bara liksom klappar medhårs hela tiden. Utan du förmanar oss. Och du förmanar oss strängt. Och du blir upprörd när vi inte litar på dig. Du som har gjort så mycket i våra liv. Hjälp oss Herre att verkligen leva i detta. Och vi ber dig Herre att du ska hjälpa oss att söka detta. Så att vi får leva i seger på det här området och att vi får leva i seger och i tro på alla områden i våra liv. Tack Herre för att du i kärlek talar allvarsord till oss. Amen. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans. Och så kan ni tala om för människor att den här predikan, ärlighet vara längst, den kommer finnas på hemsidan sedan när jag kommer ihåg om jag är med USB-minnet.